Nej, 101.
101? Nej. Men det gjorde du väl med henne?
Va? Nej, den, nej, 101 skulle du gjort med Charlotte, men hon kom ju inte. Eller hon kom, men
hon, ja, för hon är 99.
Ja, ja,
för
99 gjorde Maria.
Vad dum. Ja. Oh.
Nej, för det behöver spela in flera avsnitt.
Ja, där, just det. Men nu har vi
inte. Det här är första avsnittet. Nej, nu har vi inget kvar.
Att brinna sig ut, bränna i. Precis. Ja. Det var 99. Hej och hå. Ja, kul och jul. 101. Ja.
Det blir 102 med Charlotte.
Ja, det blir det. Det är kul att de kommer också. Ja. Hej och välkomna till avsnitt 101 av podcasten En präst och en mammut. Med mig mammut och med dig präst Kjell.
Präst Kjell skulle man kunna kalla mig. Eller Kjell Präst som jag heter på vissa ställen på internet. Lite så här vänlig baksmälla efter 100, avsnitt 100.
Eller? Ja, ja, ja. Det var ju verkligen.
Det gick inte så vilt till. Så att det.
Nej, men det var ju hypat. Och liksom.
Ja, det var roligt. Det var ju kul.
Det var väldigt, väldigt kul.
Det man inte såg på inspelningen var ju det fina, fräscha, roliga ljuset.
Som, ja, precis. Men till avsnitt 100 så finns ju också en film som ligger ute på YouTube och på Facebook och sådär. Som man gärna kan kolla på. Där man får se lite av godbitarna från kvällen.
Ja, gå in och kika på det.
Roligt. Ja, nej, men det var kul att få göra det där.
Ja, verkligen, verkligen.
Men nu rullar vi vidare.
Nu kör vi vidare på obestämd framtid, ja, så att ja. Säga. Ja, tills någon kommer och lyfter ut oss, eller ja. Vi lyfter ut oss själva, eller vad det blir.
Idag fick vi knappt komma in här i sakristian.
Nej, vi sitter i sakristian idag, ja. Igen, men de sa att nej, nu får du vara bra. Nu är färdig poddat här.
Det här är ett heligt rum. Ja, ja, det är väldigt roligt. Hur står det till?
Det står bra till, tycker jag. Vi befinner mig mitt inne i en flytt.
Ja.
Och det är ju inte enbart roligt, så kan man säga. Alltså det är ju roligt, är det ju, men det är stökigt, ja, nej, och bökigt och bråkigt, ja. Och jobbigt också. Mycket konka kartonger och sådär.
Jo, precis. Och det är mycket fix och trix med uppsägning av gammalt. Och
ja, visst. Och nya adressändringar och e-poständringar och grejer. Så att, men däremot så har jag har fått gått igenom besiktningen. Jag har varit på den här hälsokontrollen.
Ja, jag tänkte att bilen är klar, ja, men du har gjort det.
Jag har klarat mig. Just. Och så det som är lite intressant kan man säga är att läkarna där på den här vårdcentralen, ja, de tar sig fram, men de är inte jätteunga och purunga, nej, allihopa. Nej. Och så säger doktorn till mig, för jag sa jag har lite ont i ryggen och så här. Ja, Kjell, varken du eller jag är ju 20 år längre, så här, han är 75. Ja, eller
det är kul att bli likställd med som är 25 år eller liksom.
Ja, just det. Han brukar alltid också berätta vad han lider av för sjukdomar så fort jag kommer in.
Just det.
Där. Jag har haft en riktig förkylning förra veckan, förstår du, Kjell, säger han.
Ja, ja. Säger han inte det för att du är präst, tror du?
Kanske vill tala ut. Ja, ja, just det.
Självård och
så han opererar höften, det vet jag också.
Ja, ja, det är mycket man får veta. Ja, men vad gott att du klarade besiktningen.
Ja.
Nu håller du i ett tag till som du.
Ja, ja, precis. Det var lite nedsatt syn och lite nedsatt hörsel. Men det är som det ska vara i min ålder.
Du, det har vi inte pratat om. Du gjorde en spännande grej här under sportlovet som var för en tid sedan då. För det har vi inte pratat om.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det har vi inte gjort, nej. Det blir lite konstigt när vi har hoppat fram och tillbaka i tiden
så att säga. Liksom. Ja, just det.
Men nu är vi nästan.
Men du tänker på den sportlovsorgen.
Ja, sportlovsorgen som du.
Ja, jag spelade Bach.
Ja,
ja. Jag hade den stora glädjen att få. Jag fick en förfrågan av en musiker i församlingen, ja, om jag ville vara med och gestalta Bach. För hon skulle presentera Bach för barn. Så ett sportlovsorgel helt enkelt. Hon spelar orgel och jag spelar Bach som person. Och jag satt vid ett piano och pratade med barnen. Och var väl ganska så fri från manus skulle man kunna säga. Mm. Jag fick veta vad jag skulle säga och så sa jag det och en massa andra saker också. Men det var roligt. Ja, det var jättekul faktiskt. Jag körde Bach med en tydlig tysk brytning.
Tysk brytning, ja. Ja, vad roligt.
Han sa, jag tycker mycket om Ziffa.
Ja, ja, men det såg jag lite inslag om. Ja, vad roligt. Själv var jag ju i Trysil.
Just det.
Sportlovet med 150 stycken. Det är spännande. Det blir så stor liksom, organisation och sådär. Men det är gott att se att jag klarar även att vara lägerchef på den storleken. Det var, det var nära, det var jättekul.
Inga incidenter?
Nja, lite någon ambulansåkning och lite sådär. Men inga större. Det värsta var ju, det är lite knasigt sådär, för vår sjukvårdsansvariga. Vi hade två stycken sköterskor med oss och en av sköterskorna, hon gjorde illa sig.
Okej, okay, okej.
Okay. Och när hon kom hem så fick hon domen 6 veckors sjukskrivning med rehab. Så oj, att hon slog knät ordentligt.
Okej. Okay.
Och efter det hade hänt uppe i Trysil så, ja, hon tyckte att det var jobbigt, liksom hon som sjukvårdsansvarig. Ja, men.
Hon behövde inte operera sig själv i alla fall.
Nej, precis.
Inte den nivån riktigt.
Jag hittade henne där med skalpell på öppet sår. Vad gör du? Nej, jag fixar det själv.
Det går bra. Ah, ja. Jag har utbildning på det här.
Ja. Nej, men hon var taggad för Trysil 18, då skulle hon vara rehabiliterad. Så det var ju ändå positivt. Nej, men det var jättekul. Vi gör ju det här tillsammans med Pingstkyrkan här i Sollentuna.
Mm. Och det fungerar bra, samarbetet?
Ja, det fungerar bra. Det är väldigt roligt när våra kulturer, traditioner möts, krockas lite och liksom man får stötas och blötas. Men viktigt liksom. Så att på varje kväll hade vi då en kvällsmöte, gudstjänst, där det var olika som predikade. Så vi hade två präster med från oss. Och så var det två pastorer. Och så var det en inhyrd då också. Så att de hade en varsin kväll. De predikade och ledde gudstjänst och så. Det var jättefint med de olika uttryckssätten som möttes. Och allt var väldigt liksom värdigt. Och varje kväll inledde de med att du gör på det sätt som du vill. Liksom. Alltså ditt uttryckssätt får vara ditt. Och så här. Det var ett fina liksom, möten där. Så det är kul. Och så vi har ju sökt lite på det här. Och det verkar vara lite av ett... något historia som vi skriver. För liksom det är inte vad vi har då hittat skett den här arbetet mellan då.
Just för att det är på samma villkor.
På samma villkor, att vi är uppbyggt från grunden och inte liksom att...
Vi har 10 platser kvar i Pingstkyrkans läger, kan Svenska kyrkan
precis,
fylla.
Nej, precis, utan det här är tanken att vi bygger det tillsammans från grunden. Det är jättespännande. Och ledarna får jobba ihop och så. Och många sådana här, ja men du vet, de ser... Några deltagare jag pratade med som bara, men... De går i min skola, jag visste inte ens att de gick i kyrkan. Och sådana där liksom, okay. Fina möten. Och det kan ju betyda mycket på hemmaplan också. Man ser varandra och sådär. Och vet att, ja, men du är också i kyrkan liksom.
Just.
Så kanske inte mer än så, men man vet ändå det. Det tycker jag är fint. Nej, men så det var ett jättefint läger. Och ja, mycket, mycket skoj och bra saker som hände. Sen hade vi så mycket proffs med oss på allting. Och det är ju... Det är du och jag vana vid att
jobba. Ja, just det.
Och det är ju så himla roligt då när allt blir så himla professionellt. Liksom. Från så här produktion med ljud och ljus och sånt och bild till jag hade en jättehärlig afterski-show varje dag som var superproffs. Nej, men du vet, om man bara står där, ha tacksamhet att man får jobba och leda ett sånt där arbete. Liksom. Sen är ju jag ganska kraftig motståndare mot snö och kyla sådär. Men det får vara okej. Okay.
Ja, just det. Ja, för det är svårt att komma ifrån det, tänker
jag. Ja, precis. Ja, precis. Men som tur är har vi gjort en bra deal där, så vi har ett badhus och ett gym som jag kunde ägna mig åt stundtals. Och det är varmt inomhus.
Du hade föredragit typ Teneriffa-läger.
Ja, precis. Men då är det också svårt. Vad hittar man då på dagarna?
Just det.
Sådär.
Just det.
Med så många. Så jag tror att ett skidläger är...
Surfa, windsurfing på dagarna.
Ja, precis.
Ja, jag vet inte. Jag tycker ju om snö och kyla. Men däremot tycker jag inte om att åka skidor. Så att jag skulle inte
nej men okej, det kanske är där jag också... Jag tycker det är helt vackert att vara i fjällmiljö. Ja. Jag gillar inte att åka och då tappar du lite sin grej.
Ja, just det.
Nog om det, det var...
Tyngden på dalskidor.
Ja, precis. Men det var jättekul.
Jag har hittat en ny favoritpodd.
Ja.
Jag när vi började med det här för 2 år sedan, var det... Ja, det är nästan 3 år sedan förresten. Så frågade du mig i första avsnittet, lyssnar du mycket på poddar? Och då sa jag, nej, väldigt lite. Någon enstaka. Men sen dess har jag ju börjat förstå att det här med poddar är rätt så kul. Jag lyssnar inte på 10:e så många som du, tror jag. Men jag har hittat några stycken. Mordpodden tycker jag är intressant. Den är rätt stor nu, har jag förstått, där man tar upp olika mordfall. Men sen har jag hittat något som heter Spöktimmen.
Du gillar mycket sånt där.
Jag gillar ju det. Alltså, mord är jag egentligen, alltså det tycker jag egentligen är obehagligt så. Men spöken, jo, men alltså, och lyssna på. För när jag hör de som gör mordpodden och lyssnar, de är ju, alltså mord är ju deras livsluft, höll jag på att säga. Nej, men alltså det är ett stort intresse. Det kan jag inte säga till oss mig, för att då tycker jag det är trivsamt att läsa Maria Langs snälla deckare där visserligen någon dör, men det är myspys och morden i midsommar och lite så här. Ja. Men riktiga mord tycker jag är rätt så otäckt, såklart. Men spöken tycker jag är intressant. Och då hade man varit... Ja, jag har lyssnat alla avsnitt nästan i en följd i princip nu då, på ett par dagar här. Det finns inte jättemånga. Jag tror man är uppe i... jag tror jag är inne och lyssnar på 12:e avsnittet nu eller något sånt. Och då har de bland annat... De sitter i en studio så de är inte ute och besöker. Sådär. Och dessutom är det inte bara spöken. Men det är lite spöken, lite oförklarliga händelser. Oförklarliga ljud. De spelade upp inspelningar som ingen kan förklara var de kommer ifrån. Och röster från de döda och lite sådana här grejer. Så att det här var lite ruskigt och väldigt välgjort, får jag nog säga. Så att spöktimmen kan jag rekommendera till den som vill
lyssna på. Det är kul att du säger det här just nu, för att vi missade en sak som var ny för i år. Det var nämligen så att Adam Alsing har ju en podcast som heter Adam & Company tillsammans med 200. Och han ville skapa podcastens dag.
Okay.
Som då var vart 7 mars. För då låg det väl inte så mycket annat liksom.
Nej, så. Nej, just det.
Så, och då var tanken att det var flera stora poddar som hakade på den här grejen. Det var ganska litet i år, men då var tanken att du i din podd skulle tipsa om en annan podd.
Okay.
För att sprida liksom. Och nästa år så har han stora planer, berättar han, att det skulle vara hyra någon stor arena och det skulle vara föreläsning och sådär. Vi får se om vi kan haka på.
Ja, just det. Det blir säkert tillfrågan.
Vi kanske kan skohorn oss in där på något sätt. Men det är kul annars att besöka en sån
just podcast. Det. Men det är verkligen högt och lågt. Poddar, liksom.
Visst, finns ju allt. Alltså.
Det är skräp och det finns bra.
Ja, precis. Ja, men så de har skapat podcastens dag, några stora poddar. Det missar vi år, men det kan vi vara med på nästa år.
Jag läste någonstans, jag tror på Twitter, som någon har skrivit ett jätteskönt skämt på Södermalm. Det är att gå fram till vem som helst och säga: älskar din podcast.
Ja, just det. Och alla.
och de blir glada allihopa.
Ja, det är roligt. Hörru du, det har hänt lite saker i kyrkans värld.
Kyrkliga världen.
Ja.
Vi ska ju börja med den här skumma grejen som vi båda hade tänkt ta upp.
Ja.
Eller skum, eller jag vet inte hur skum.
Nej, men den är lokal också.
Ja, den är lokal också.
Ja, det är roligt.
Bland annat lokal, så att säga. Det var så här, ska jag dra den?
Ja.
Det var så här att det var ett brudpar, eller blivande brudpar, som hörde av sig till kyrkan. Bland annat kyrkan här i Sollentuna då, där vi jobbar. Och frågat, ja, men jag vill ha med mina katter på vigseln. Det var 2 nakenkatter. Och de hade skulle klä på dem kläder. Och så skulle de ligga på varsin kudde med ringarna. Så att de skulle medverka i gudstjänsten som ringbärare. Och då sa då, till en början så sa samtliga tillfrågade nej. Vi ska inte ha några katter utklädda som ringbärare i våra gudstjänster. Och de rev ju upp himmel och jord, de här brudparet. För de ville ju att det här skulle bli, naturligtvis. Och jag tror, nu vet jag inte hur det slutade till sist, men jag tror att det var en kyrkoherde som hörde av sig från en annan församling och sa att ja, men kom hit, för det är klart att ni är välkomna hit med era katter. Så. Men det blev rätt så stort och det blev en stor debatt på internet och kring det här. Att den här slutna gruppen prästkollegor som jag är med i, där finns det också, debatteras ganska flitigt om det här också.
Ja, för när vi sätter lokalt också, så var det en av våra kollegor som fick uttala sig då i Aftonbladet. Han hade ju sagt nej då.
Ja, just det.
Sådär. Så att det var ju oss nära liksom.
Ja. Men vad tycker du?
Och det han sa då, som det starkaste argumentet som jag kunde utläsa i den här artikeln, var ju på grund av allergi.
Ja.
Att det enda som är okej i djurväg i kyrkan är ju
ledarhundar
och sådär. Blindhund och så. Ja. Men det här liksom inte. Och då menar ju de på att de ska bäras på en sidenkudde och
Alltså, jag tänker så här, om
Sen var det starkt också av Aftonbladet, såklart. Det vet vi ingenting om. Det kanske stämmer, men det känns bara som en smask att få in. Det var ju så att vi har valt att inte skaffa barn, så det här är ju våra barn.
Ja, ja,
som att neka att vi skulle få med oss våra barn i kyrkan.
Ja.
Det är ju oss till, spetsa till det.
Lite grann.
Lite kanske, grann.
Lite grann, ja.
Och sådär. Och jag vet ju ingenting, de kanske inte kan få barn och det, de har då.
Nej, det vet man ingenting.
Så
nej,
att,
nej,
så. Men det bara inte kändes utan att veta som att, och här fick de in en smaskerad.
Ja,
och
det, ja, just det.
Synd att vi inte får ta med.
Och kyrkan stoppar oss.
Ja, nu, liksom. Våra barn.
Ja.
Nej, jag vet inte vad jag faktiskt tycker. Vi ska ju vara till mötesgående, men tycker... Alltså, för så här också, ja. för vår kollega här erbjöd också att vi kan ha en vigsel utomhus.
Utomhus, ja.
Så att vi var ju liksom beredda att mötas och göra en fin vigsel för det här paret. Men att det då var utomhus kring någon av kyrkorna som kan vara otroligt vackert.
Just det, men nu ville inte de det. Nej, för de som visste ju inte hur det skulle bli, nej, så då sa de nej till det. Men absolut,
ja.
Och där, det är där jag landar också på, ja, något vis. Så det här rent spontant kan man ju tänka också, den som någon gång har träffat en katt och tänker sig att den ska ligga still på en sidenkudde i en timme eller 40 minuter. Jag har svårt att se en katt göra det, men det, jag vet ju inte.
Jo, men det kanske man kan lösa med Sannax eller något annat. droga katterna.
Lägga saker på dem, ja, eller något så att de inte
kan lägga. Ja, det menar så, ja. Jag tänkte droga dem annars, ja. Så ligger de stilla där och sover.
Ja, ja, just det. Men, ja, precis.
Det stod inget om.
Nej, det stod inget om. Nej, så det ska vi inte spekulera i. Eller om det var sandsäck eller vad jag skulle använda för något. Men de skulle ligga stilla i alla fall. Ja. Nej, men så, det jag landar i är just det att utomhus är okej. För jag tycker, nu är allergin kan man diskutera. De sa att det här är nakenkatter så de ger ingen allergi. Vilket är fel, för att nakenkatter ger också allergiska reaktioner. För det är inte pälsen utan fjällen, så att säga, som huden som de är allergiska på. Men... Så allergin, ja visst, det är en aspekt av det hela ju, men det, ja, för mig är det mest att jag tycker att djur har inget i kyrkorummet att göra. Jag har en hund och två katter, jag skulle aldrig drömma om att ta in dem i ett kyrkorum, för nej, jag tycker inte att de passar där. Jag tycker att det där ska människor vara och tala med Gud liksom. Det var någon som hade skrivit någonstans att de här djuren behöver ingen kyrkolokal för att träffa Gud, för de är redan Gud så nära ändå liksom som djur, så att nej, jag har svårt att tycka att det ska vara djur i kyrkan. Nej, det tycker jag inte. Men utomhus är helt okej. Okay,
ja. Då är vi ju djurens miljö. Men sen har vi varit inne på också... Ja, precis. Det är sant. Sen har vi varit inne på också vad de här... Vi pratade för några veckor sedan om begravningar i framtiden kommer kunna se ut lite hur,
ja,
som
just
helst.
Det.
Med både Ray-begravningar och annat. Där vi också ställde oss lite... Sådär, lite oklart ställde vi oss ju till det.
Alltså, ja, just
vissa
det.
Saker tyckte vi kanske inte passade och sådär. Och vi vill ju, det är så svårt, för vi vill ju möta alla individer på det sätt de behöver bli bemötta.
Ja, just det.
Men sen måste det också finnas gränser. Det är ju återigen, vad ska kyrkan göra? Vad ska vi gå med på? Vad ska vi inte? När gör vi avkall på oss själva? Ja. Allt landar på något sätt in här igen i skolavslutnings... Det är där, ja, vi liksom kommer det ner. Vi är liksom lite samma grej. Alltså, ja.
Ja, ett barn, man tänker sig nu vad det är, om man jämför det här med barn, så är det att, alltså, väldigt små barn har väl ingen större utbyte av att vara i kyrkan. Kanske inte lite större heller, men de är åtminstone med sina föräldrar kanske som ska gifta sig eller så här. Men en katt har ju definitivt inget utbyte själv att vara i kyrkan. Den kanske inte plågas av det, men den har ju inget utbyte. Så jag har haft begravningar med hundar närvarande. Och det ville de, och ja, så fick det bli så. Men hunden hade naturligtvis inget utbyte av att vara i kyrkan vid begravningen. Så är det ju.
Nej, men alltså barn, som alltså, är lite hårdare, det är lite mer praktisk skäl. För att om barnen inte ska vara där, då måste någon
vara någon annanstans
och tas hand om. Och någon, då är det ofta någon nära som säkert också vill vara med och få ut någonting av att vara på den här vigseln.
Men så alltså, är det ju.
Katterna
så
kan ju vara hemma själv en stund.
Det kan de
får vara. Jag hoppas.
Ja, det är jag verkligen.
Ja, men det... Ja, vad ska man säga? Det har varit lite... Inte så farlig PR. 2016 var ett ganska dåligt PR-år för, ja, Svenska kyrkan.
Verkligen
dåligt. fick väl höra siffror, borde vi inte ta upp egentligen, men nu gör vi det i alla fall. Jag gör det i alla fall, hur många som lämnade kyrkan. Mm. Om det, jag kommer inte ihåg, men att det var...
Nej, jag kommer inte ihåg, men väldigt många.
Ja, det var, ja, det var många fler än vad som brukar. Och det handlar ju mycket om de här granskningarna som och sådär.
Som till viss del var ju rätt också.
Ja,
så att säga.
Absolut. Vi ska inte... bli vågade att bli granskade. Sen är det synd att folk inte ser vad... Alltså det tråkiga är att kyrkan kan inte eller vet inte hur man gör. Jag vet inte vilket ord ska... Får ju inte ut sitt budskap åt andra håll i samma utsträckning liksom. Nej, det är rätt sällan Aftonbladet, Expressen, DN, Sveriges Radio är peppade på att skriva att allt det här gör kyrkan.
Nej, det händer ju sällan.
Utan det är våra egna kanaler där vi mest når... kören så att säga.
Ja,
som
just
redan
det.
Är med. Det är lite så synd det där. Det blir en snäv bild liksom.
Ja, jag läste om en, så jag tycker på något vis att det har lite anknytning till det här. Jag läste om han har varit kyrkopolitiker för Socialdemokraterna. Mm. Jag tror han har varit gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet. Han har också en annan verksamhet, så han är borgerlig vigselförrättare. Och nu hade det strulat till sig, det var därför det stod i tidningen om det. För att han hade vikt en massa par. Och sen visade det sig att de hade missat att bokföra honom som godkänd vigselförrättare. Aha. Så att alla de här vigslarna som han hade förrättat eller genomfört, de var inte godkända. Utan de måste ju antingen göras om eller också efterhand godkännas eller så. Oj. Men poängen där var väl det, med att tänka att om man är kyrkopolitiker och då förhoppningsvis har någon sorts kärlek till kyrkan. Mm. Hur rimmar det med att ha borgerliga vigslar? Ja. Jag säger inte att det är fel, jag vet inte själv vad jag tycker. Men,
men det är ju det vi varit
lite reagerar på, på den.
Med det styret vi har, att de många är inte intresserade. De vill bara ha maktbiten, men det har egentligen inget. Och det här är ju verkligen svart på vitt för den saken liksom.
Ja, det känns ju så. Ja. Jag känner inte den här personen, så jag ska inte säga att tala om hans motiv. Men den spontana reaktionen känns ju lite grann. Så jaha, det var inte viktigare än så. Liksom, utan du går ut och viger folk borgerligt sen. Jag ska inte döma. Jag vet inte. Men det, lite konstigt tyckte jag nog att det var.
Ska vi släppa nakenkatter
och kyrkopolitiker?
Och går på något annat. Nu
ska vi gå över på nakenpolitiker. Ja, nakenpolitiker. Det är mycket roligare.
Nakna kyrkopolitiker.
Ja.
Har du något om det?
Nej, jag har inget om det. Nej. Men däremot så har jag en rolig grej här.
Ja, roligt med kul.
Biskopen i roligt med kul. Roligt när det är kul. Det är svårt när det är tufft. Biskopen i Växjö, inte i Växjö, utan i Växjö. Han heter Fredrik Modéus.
Mm, känner jag.
Han har
eller känner jag inte, men jag har träffat. Ja.
Ni är bundisar.
Ja, nej.
När jag hängde med Fredrik häromdagen och tog en korv. Mm. Nej, men han har, det var inte hans idé, utan han fick idé från en sådana medarbetare. Men han har haft ut en annons: vill du bli biskop? Ungefär så, till ungdomar. Mm-hmm. Vikariera som biskop. Och så att han erbjuder ungdomar att vikariera en dag som biskop i Växjö stift. Och det blev en stor succé tydligen det här. Det är många som har sökt till det här, att få vikariera som biskop i Växjö. Och så, ja, det står också här att man ska inte behöva vara orolig över hur man ska kunna klara uppgiften, för att biskopen själv är med sin vikarie den här dagen. Det är inte så att man behöver ta alla åligganden själv som ungdom där. Inviga något, eller jag vet inte vad man ska göra. Men nej, men de vet inte riktigt faktiskt vad som ska hända, för att de ska bestämma så småningom vad som ska göras. Men det står här att det kan handla om församlingsbesök, seminarium eller planering av en gudstjänst.
Just det.
Jag tycker det är en rolig grej. Det är en rolig idé det här. Och tanken är såklart att få komma till tals med ungdomarna och visa dem vad kyrkan är och vad kyrkan kan göra och sådär. Och det här har alltså blivit viralt, som det heter.
Precis.
Och här på Facebook och Twitter har det stått mycket om detta.
Här borde ju kyrkan vara smart då och göra en... ta in, lägga lite cash på och göra en schysst produktion kring den här dagen.
Ja, absolut. Den här, visst. Min dag som biskop.
Min dag som biskop, ja. För det tycker jag faktiskt att senast här så har kyrkan på nationell nivå gjort några bra filmer. Bland annat en som Hur det är att vara diakon.
Just det.
Och lite andra sådär. Som jag tycker ändå, de håller liksom. De säger du, det var jag som kastade ut oss mycket skräp. Men på nationell nivå tycker jag att det är bra att det läggs liksom ordentliga resurser och sådär. Och här är väl ett ypperligt tillfälle. Och sen bara trycka ut i alla kanaler. Min dag som biskop. Det är väl en fantastisk titel på en sån liksom 5 minuters film.
Ja, sådär. Ja, just det.
Superspännande.
Så att de är mellan 14 och 18 år har de sökt. Och senast 13 april, så det är inte för sent än för den som vill. Fast jag tror man ska bo i Växjö. Senaste 13 april ska de vara inskickade den här.
Har du haft några praoelever någon gång?
Nej, det har jag inte. Jag har haft en praktikant en gång.
Men det var en prästpraktikant.
Det var en prästpraktikant, ja, ja. Så att det har jag haft. Men när vi har haft praoelever, eller ja, någon typ av praoelever i kyrkan, men de har varit med vaktmästaren.
Aha, ja, okej.
Okay. Inte för med prästen.
Nej, för att hos oss, eller, jag har haft en del praoelever som jag har haft som konfirmander och vill göra prao sådär. Men nu tänker jag, vet inte så många av mina prästkollegor som har haft.
Nej, jag tror inte det är så vanligt. Nej. Men jag vet, det säger jag utan att ge.
Nej, nej, ingen aning heller. Men, kasta ut med någonting.
Jag tror inte att det är vanligt. Men
det är också ett bra sätt att liksom visa på vad
kyrkan ja, är. Ja, absolut. Unga, liksom. Absolut. Jag bara, ja visst, det skulle det faktiskt vara. Däremot har jag ju då och då, vilket jag tycker är jättekul, så ringer det någon sån här ungdom. Och vill komma och intervjua mig.
Ja, men just det.
Och det har jag haft rätt så många. Och det tycker jag är roligt. Och någon gång har jag visat kyrkan för en ungdomsgrupp också. Och så har jag varit i skolan.
Ja, men det har ju varit en del. Precis.
Så sånt tycker jag är roligt. Så det är jättekul. Och viktigt också. Jag tycker det blir glad när de ringer och frågar och vill komma. Och det är,
prioriterat att ställa upp på, såklart. Och om du fick vara biskopen då, skulle du göra någonting?
Tack och lov så skulle biskopen vara med då. Ja, men det skulle vara intressant att se vad en biskop gör. Det kan jag riktigt säga. Ja. Jag skulle inte ändra något eller så här på den här dagen. För det är så jobbigt att de ska ändra tillbaka dagen efter. Så här, nu ska vi alltid dela ut nattvard med choklad. Ja. Något så här, chips
choklad doppat nattvard. Oblater,
ja. Ja, choklad. Åh, vad gott. Choklad doppat oblater. Det ska vi börja
med. Det blir som nobless.
Ja, lite så faktiskt. Ja. Kan du ta nobless då kanske?
Ja, det är enklast. Ja, nej, men det skulle jag tycka också. Det var
roligt, spännande. Det var jättekul. Hoppas att man får
en dag.
Verkligen.
Smart grej.
Hoppas man får läsa något mer om det här, så hur det gick för de här ungdomarna. För jag gissar att det kanske kommer ett par. Jag tror kanske inte att han tar in bara en ungdom den dagen. Utan de behöver nog vara två kanske för att fylla hans skor.
Oj, där kommer en.
En riktig pater.
Ja, verkligen.
Utanför fönstret med fladdrande kaftan och
en liten hatt
på huvudet.
Har du på väg? Inte in i kyrkan i alla fall.
Nej, där går ju inte han.
Är han rysk?
Är du rysk? Är du rädd rysk?
Ja, det händer mycket när man sitter här i sakristian. Man ser mycket live.
Ja, han nu kastar han sin halsduk runt halsen här. Ja. Ja. Och det här var jätteintressant för våra lyssnare att veta att det gick en präst med fladdrande kaftan.
En annan typ av präst.
Jag har hittat en annan artikel som inte är någon nyhet sådär egentligen. Det är min gamla homiletiklärare som det heter, alltså lärare i predikokonst.
Ja.
Hon heter Tina Johansson och när jag pluggade då så jobbade hon på Pastoralinstitutet i Uppsala som det hette på den tiden. Och det är själva artikeln är inte så kanske. Ja, hon har en predikofortbildning för sådana som redan är präster. Mm. De får lära sig att predika bättre eller vad man nu ska säga. Men det som jag tyckte var intressant där är att hon säger i den här artikeln. Prästens roll som auktoritet har förändrats. Predikan idag är en dialog med församlingen. Som predikant ska jag inte berätta vad någon annan ska tycka. Predikan måste vara ett pågående samtal, säger hon. Och sen fortsätter det. Samtidigt vill vi människor ha auktoriteter. Det är ett dilemma, säger hon då. Tina Johansson som
en gång till
jobbar med detta. Alltså, predikan ska inte vara, man ska inte berätta vad någon annan ska tycka när man är predikant. Prästens roll som auktoritet har förändrats. Predikan idag är en dialog med församlingen. Mm. Predikan måste vara ett pågående samtal. Och samtidigt så vill vi människor ha auktoriteter. Och det blir lite dilemma där då. För att dels så menar du att den klassiska prästbilden när prästen står i predikstolen och talar ner gärna till sina församlingsbor och berättar hur saker och ting ligger till. För det vet prästen, för han är utbildad. Den det är ett passerat stadium, menar hon då. Utan istället så ska man då vara mer öppen för att jag berättar inte, utan jag tänker kanske så här tänker jag, skulle man kunna tänka sig och så vidare. Men samtidigt så, och det tycker hon att så ska det vara, men samtidigt så är också efterfrågar man i kyrkbänkarna en auktoritet, så att de förväntar sig att prästen ska veta vad som gäller och vad som sker. Och det är klart att det blir ett dilemma i så fall om det är så. Jag är ju mera uppfostrad. Jag är ju uppfostrad. Det, och vi kan återkomma kanske till det i en annan artikel som vi har här också. Men jag är ju uppfostrad som präst i just det här att man har inte den auktoriteten. Utan jag använder just de här orden väldigt ofta. Skulle det kunna vara så här? Är det kanske på det här sättet? Eller? Nog är det väl så? Ja, så där väldigt mycket. Som kan uppfattas luddigt ju.
Ja, och precis. Och det är ju någonting som är väldigt jobbigt också. När folk liksom ställer en rak fråga. Tänker mycket när vi jobbar med konfirmander.
Ja.
Och vi är väldigt, och du är väldigt skicklig på det. Har vi jobbat med mycket också. Att så här tänker jag, så här står det i Bibeln. Du får tycka och tänka som du vill liksom. Sånt tycker jag är fantastiskt. Vi har jobbat mycket med mina våra ledare. Ja, utgår allt från så här tänker och tycker jag, eller min tro ser ut så här. Just det tycker jag är gott. Men det blir också svårt för den nya att jag söker ju svar.
Ja.
Och du får bara mer frågor.
Precis.
Och det är klart att det här har förändrats. För förr så var ju prästen verkligen en auktoritet. Det var nästan bara män. Du var en stor liksom profilperson i samhället, i din församling. Nu så har det ju svängt med präster. Det är mycket fler kvinnor som utbildar sig. Det har liksom hänt någonting med prästrollen. Och språket också, som jag tycker är till 95% är gott.
Ja,
jag är helt inne, alltså det är så här, det ödmjuka framtonet. Mina tankar går åt det här hållet så där. Men i vissa fall så kan man bli så här, men snälla ge mig ett svar.
Och jag kan ju känna själv, när jag har haft ett konfirmandläge på 2 veckor och sista dagarna så är jag själv rätt så trött på mig själv när de ställer frågorna, hur är det med det här?
Ja.
Eller om jag och så svarar jag, ja, här får man tänka lite själv.
Ja.
Och tänkte, men jag orkar inte säga det en gång till. För jag har sagt det hela tiden. Och på sätt och vis skulle det vara skönare att säga, så här är det.
Ja.
Punkt.
Ja.
Men nu är inte jag så att jag tror att det finns bara ett svar och en lösning på allting. Och som sagt, jag är inte uppfostrad och utlärd så heller. Men det skulle ibland vara skönt att kunna säga, så här ligger det till. Det jag brukar säga är ju att det vi kan vara helt säkra på att Jesus har funnits. Alltså där kan jag säga, men här vet jag, så här ligger det till liksom. Sen såg jag någon artikel i tidningen häromdagen förresten att Jesus, det var någon diskussion.
Ja, jag såg det också, men det var plusartikel.
Ja, jag läste det inte heller. Men det kanske vi kan återkomma till någon gång, jag vet inte. Men
du måste säga klart nu vad det stod.
Ja, Jesus, att Jesus kanske inte har funnits.
Precis, helt enkelt. Att forskare har...
Forskare, fast nu är det inte här religiösa forskare, utan andra forskare.
Och teologforskare gick i taket. Sen kunde man inte se mer, för det var en plusartikel.
Ja, precis. Så det var en diskussion där. Men jag säger ju också att de flesta forskare är överens om att Jesus har funnits.
Nej, men det är väldigt svårt. Och det är ju ett problematik för... Jag där kan jag inte uttala mig om alla samfunden, men i Svenska kyrkan är det ju det. Att folk kommer och söker svar, men får ännu fler frågor. Liksom. Mycket är det gott. Som jag säger, 95% tycker jag det är gott. Men det finns också ibland så här, men nu får vi nog sätta ner foten och se vad vi tycker.
Ja, just det. Och det här, så här tänker faktiskt vi. Och det här är en klassisk kristen fråga. Ja, så. Men nej, det är inte lätt. Det är inte lätt när det är svårt, sagt va.
Just det. Det var bara en kompis till mig som är diakon. Han har varit på väg också, varit med i podden.
Ja, just det.
Men vi har träffat honom för ett tag sedan och han kommer gärna, så vi får bjuda på honom en gång till. Daniel Nordqvist heter han, och han var ju med också i det här att tro, hopp och kärlek. Precis. Han skrev en för i Metro som så här, där rubriken var tack till dig som väljer att gå i Svenska kyrkan. Han har liksom vänt lite på det. Till dig som väljer att gå i Svenska kyrkan vill jag bara säga tack för det som du har bidragit med under tiden du har varit med. Och så rabblar han upp massa saker. Förra året kunde vi se till att hemlösa runt om i Sverige fick mat för dagen. Folk fick rena kläder. Och sen tar han upp lite olika exempel då på folk som har fått bättre liv tack vare medlemskapet. Liksom. Så det var en väldigt fin artikel. Sen är det en annan, en Christer Sturemark som är då, jag tror att han är
Christer Sturemark, han är ordförande humanisterna. Han är alltså ateist.
Precis. Och han tyckte ju att Daniels artikel var vidrig då, för att man liksom la en skuld på folk som gick ut och hade en... Jag tycker det var väldigt intressant debattering. Jag tycker att det var kul touch av Daniel och skriver på det sättet.
Ja,
för det drog mig, va? Tack för
att
du väljer att gå ut sådär. Och jättefint liksom. Och det var ju där vi pratade om inledningsvis, att kyrkan inte får ut sitt budskap. Här är ändå Metro, det är en stor tidning, många läser den. Och då liksom skrev om det, allt då som kyrkan gör, både i stort, och sen gick han in på några individer liksom med på individnivå. Fantastiskt. Så där valde ju kyrkan, eller en stor profan tidning, att liksom ändå att trycka det här.
Ja, just det.
Och det kanske var mycket för att de kunde få till den här sköna rubriceringen.
Ja, liksom. Säkert.
Så man såhär direkt bara, va? Och sen när man läser, just det. Ja, jag tycker det var en snygg artikel. Har vi någonting mer?
Jag tänkte ta en grej till bara.
Yes.
Jag bläddrar förbi kyrkovalet, Sveriges största val. Det är faktiskt så att det, till vissa grejer så är det större än kommunfullmäktigevalet och riksdagsvalet tydligen. Genesaretsjön torkar ut, står det också här. Det är ju tragiskt. Fast det har plågats av torka i regionen. Men det var inte det jag skulle hitta på. Utan jag letar efter en undersökning, så tror kyrkans präster.
Om Genesarets sjö torkar ut, då kan vi alla gå på vattnet.
Ja, det skämtet hade jag redan tänkt på faktiskt. Men jag tänkte att jag ska inte säga det. Nej, det var det. Jag hade glömt det. Men jag tänkte faktiskt på när jag såg det. Då kan vi alla, då är inte Jesus ensam längre. Kan vi gå. Fast, ja. Då går vi på vattnet allihopa. Jag har faktiskt ätit hamburgare vid Genesarets sjö. Vi var där i Israel och jag kanske har sagt det någon annan gång i podden. Men jag... Tillsammans med en chef och en musiker i distriktet så satt vi nere åt fiskburgare vid Genesarets sjö.
Häftigt.
Det var häftigt.
Själv har jag dansat någon dans. Salsa har jag dansat med en prästkollega vid Genesarets sjö på en balkong där som vette ut över havet.
Jaha,
ja, vi har gjort saker vid Genesarets sjö.
Ja,
vissa har gått det absolut, och vissa ätit och vissa dansat.
Det absolut bästa var att vakna vid Genesarets sjö. Ja, då menar jag det var på riktigt allvar. De har intervjuat 1348 präster som fick svara på frågor. Det här är alltså via en nätundersökning då. Och då så visade det sig att de fick svara på frågor om kyrkan, eller kyrka, vad heter det? Kristna tron helt enkelt.
Okay.
Jesu uppståndelse, evigt liv, försoning och under. Undren, om man ställt frågor om. Och det visar sig att de flesta, alltså en större del av prästerna var överens om det här än vad man hade trott. Man säger ju ofta att Svenska kyrkan har mist sin tro och Svenska kyrkan tror inte längre som förr och sådär. Fast det visar sig att de flesta, 75,5% av prästerna instämmer i att exempelvis att uppståndelsen innebär att Jesu döda kropp fick liv. Alltså en klassisk kristen tro, så att säga. Bara 14% av prästerna ansåg att uppståndelsen inte ska uppfattas bokstavligt. De övriga resultaten pekar i samma riktning, så att en överväldigande majoritet av prästerna i Svenska kyrkan tror så som präster brukar göra.
Bör tro, om man ska vara präst.
På ett sätt, precis.
För det är en central del i en kristen tron, så det måste vi ändå säga att det är bra om man gör.
Det är bra om man tror på Jesu uppståndelse eller så. Sen kan man alltid diskutera saker och detaljer och så vidare. Sen är det prästerna i Visby stift. Är de som är mest formella och alltså traditionella, man vill säga. Det. Och sen är det två stift som sticker ut. Som de som tror minst som alla andra, eller på att säga. Och det är Västerås stift och Stockholms stift. Där de sticker ut med präster som är betydligt friare, står det här. Och så är det också tydligt, det var det jag nämnde, antydde i början, eller för ett tag sedan här. Trosinriktningen påverkas tydligt av prästvigningsår.
Aha.
Präster som vigts mellan 2000 och 2012 är friare än sina kollegor med fler år i tjänst. Så är man vigt de här 12 åren mellan 2000 och 2012, då tror man inte riktigt lika traditionellt som de som har vikts tidigare. Och i det här spannet finns ju jag då.
Mm. För jag pressade. Men det är ju 2006. Inte så konstigt heller, för det är ju frigörelsen från staten och hela. Alltså
att det är mycket så, plus att vi hade en ärkebiskop som hette K.G. Hammar, ja, som var väldigt liberal.
Ja, 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 liberal, men det är många aspekter som finns mycket som är med
i
det här.
Så det förvånar mig inte. Och sen att Stockholms stift ligger, om man vill, så vill säga då, i framkant när det gäller det här, det är också, det är inget, det är, jag blir inte förvånad.
Nej, det är klart inte. Det är en storstad och det är så mycket annat liksom hänger ihop med det. Men du, en häng med på den här. En klok teolog sa till mig förra veckan, när vi var på det här lägret, så pratade vi om olikheter. Då kom det lite frågor så här, men liksom, tror präster i Svenska kyrkan? Alltså en vanlig fördom då, som kanske många från frikyrkan
har. Ja, just det.
Ja. Mm. Och då sa en klok teolog så här, någonting så här att, ja, men förr så kanske inte alla gjorde det. När det var ett auktoritärt arbete. Mm. Alltså du gick då kanske, din far var präst, du blev präst.
Ja, ja,
så.
Det,
det var liksom mycket makt.
Men ett ämbete. Ett ämbete, sätt,
ja. Liksom, ja. Medan idag så är det ingen status. Inte samma status.
Nej, precis.
Och att då de som blir präster tar sig igenom det. De har verkligen en stark tro. Jag har inte tänkt, men jag tycker att det var väldigt intressant.
Jag tror det är klokt faktiskt. För det var, man hade, menar, han har läshuvud, han får läsa till präst. Ja. Det var det man hade liksom. Ja. Man kunde
för att då var ju prästen mer en lärare också. Ja. Fick lära ut hur man läser och skriver. Alltså var lärare.
Ja, just sådär. Det var mycket och, så. Och, så jag tror att det stämmer. Ja. Jag tror också det att för en präst eller en person nu som har en svag tro eller så typ satsa på en karriär, då satsar man inte på prästrollen, så att säga. Det gör man inte. Nej, så att jag tror också det var klokt.
Ja.
Klokt, tror jag.
Ska vi gå över på andakt?
Ja. Och då är det så att kommande söndag är tredje söndagen i fastan och rubriken är Kampen mot ondskan. Och det här är, vi hade nyligen en extremt kort text. Det var när vi hade Maria Linder på besök, så hade vi en jättekort text. Det här är en extremt lång text, så jag tänker inte läsa hela. Det handlar om att det är Markusevangeliet och Jesus och lärjungarna möter en man som är väldigt sjuk, eller en pojke som är väldigt sjuk. Han tuggar fradga och han kastar sig hit och dit, och det låter lite som epilepsi ungefär, föreställer jag mig. Och den här mannen, pappan till sonen, till pojken, har bett lärjungarna bota pojken, men de kunde inte. Och nu frågar de då Jesus istället om han kan göra det. Detta släkte som inte vill tro, säger Jesus då. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De gick fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom. Man tänker sig att det är en ande som gör den här sjukdomen. Så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet i honom. Ja, av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Och så botar han den här pojken, eller han driver ut den här anden då, som det står om. Och Jesus, när han kommer hem och lärjungar var ensam med honom, så frågar de, varför kunde inte vi driva ut den? Och han svarade, den här sorten kan bara drivas ut med bön. Så här kämpar han mot en oren ande. Eller en sjukdom, hur man nu vill kalla detta.
Så nu vill jag inte använda det ordet, för jag brukar använda det här är svårt. men det här är svårt.
Det här är svårt.
Som kan man inte av bibeltexterna. Och det är också häftigt med bibeltexter som vi har pratat om tidigare. Läser man en dag så tar man den här delen till sig. Läser man en annan dag så är det något annat man liksom fastnar för och kring och sådär. Men här tänker jag, det här har också ställt till det i världen. Alltså den här typen av texter. För att det är bara med bön som det här kan drivas ut. Liksom. Mm. Och jag har ju, kanske inte de extremaste, men ändå åt det hållet träffat folk som ja, men så att bön kan driva, jag behöver inte gå till läkare. Liksom.
Nej, just det.
Nu är det inte
just
så vanligt i vårt land Men jag vet folk som har varit ute på missionsresor.
Mm.
Och sådär... I andra länder liksom, där tron är mycket starkare som för hela landet.
Ja.
Och att säga, nej men det räcker med att vi ber liksom. Men jag har även träffat folk här i Sverige som har de tendenserna.
Mm.
Och jag tänker ju att om vi liksom idag, vi har inte Jesus här i fysisk form. Då tänker jag att det vi ska be om är ju liksom... att Gud ska komma till de läkare som möter den här personen och vara med liksom ljus i mörkret i familjen och till den här personen så den inte behöver vara rädd och orolig och såna där bitar liksom. Men att det måste vara i läkarnas händer liksom.
Just det.
Eller ja, läkare fysiskt eller psykiskt, vilken du ska träffa. Och sådär, man ska vara försiktig med uttrycka sig på något annat sätt, tycker jag.
Ja.
Sen finns det mirakel som sker, det kan vi liksom inte...
Och nu händer det något utanför dörren.
Nej, men man ska vara försiktig med liksom att säga på något annat sätt. Men sen händer det också mirakel.
Ja.
Det kan vi inte liksom...
Det kan vi inte komma ifrån. Nej, så är det.
Sen, ja, men den var helt, det fanns inget hopp, ingen läkare förstår. Så det är klart... Alltså Gud är större än vad vi vet. Liksom. Det är vi övertygade om båda två. Men där ligger jag i det här. Liksom.
Ja, för vi har ju varit inne på det här flera gånger förut. Och det är ju också just det här, vad kan Gud göra? Vad kan Gud inte göra?
Ja,
liksom.
Ja.
Och jag tänker, så jag kom på mig själv. Så här, för jag har haft lite problem med min rygg bland annat här de senaste tiden. Och jag är ju inte så att jag, normalt så ber jag inte Gud om hjälp för att jag är sjuk eller något sånt där. Utan ja... Men sen idag när jag vaknade upp och så var jag helt frisk så att säga. Det var inga problem alls. Och då kom jag på, men tack Gud för att jag mår bra, säger jag då. Och då undrar jag sen, kom jag på, vänta nu, om jag nu säger tack Gud för att jag mår bra, är det då Gud som gör att jag mår dåligt de andra dagarna? Kan jag tacka Gud för att jag mår bra? Det kan jag ju göra, men om jag tänker att ja, men nu har Gud gjort mig frisk, varför gjorde inte Gud det tidigare? Varför gör inte Gud det med andra som är allvarligt sjuka. Så att det,
ja, och då kommer vi ner till det som vi ofta, som du har ett mer genomtänkt svar och jag är fortfarande funderar på liksom Guds allsmäktighet.
Ja, just det.
Mot den fria viljan liksom.
Ja.
Och sådär.
Det är svårt. Ja.
Men vad tror du de här runt Jesus tänkte? Wow.
Ja, alltså pojken blir ju frisk.
Ja, så pappan blir glad.
Han blir glad, ja, så är det ju. Det är klart att oavsett var det kommer ifrån, om det är en ande eller en sjukdom eller vad det är, så blir han frisk enligt den här texten. Och det är klart att om man har egna barn så vet man ju att när de blir friska från att ha varit sjuka så är ju det bästa som finns.
Och egentligen spelar det ingen roll vad det beror på.
Nej.
Den är frisk, punkt, amen, tack.
Ja, tack för det, ja precis. Ja, ja.
Så det är klart vi ska be för allt, men för den saken ska vi inte utesluta annat.
Nej, just det, verkligen inte.
Vad får vi höra idag?
Ja, jag hade tänkt sjunga en psalm som har lite fast anknytning. Nu blev det inte så för att jag hittade inte de rätta ackorden. Så nu tar jag psalm 302 istället.
Så där kan det ju vara i livet, men man hittar
inte de rätta ackorden. Och i mitt fall och gitarrspel så händer det ofta. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag se. Och ingen nöd skall vara med. Ett oförgängligt arv jag har. I himlen är det i förvar. Och under prövotiden här, min fader ger vad nyttigt är. Pris vare Gud som ställt det så. Nu slipper jag att ängslig gå. För mig han alltid sörja vill. Vad den som här måste ta till.
Tack så mycket! Det gick ju att hitta någonting annat.
Ja, den här håller ju alltid.
Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är vår samarbetspartner. Och tack kära lyssnare att ni fortsätter lyssna. Och ni har det så bra, så ses vi i kyrkan.
Kigling!